Ja, jag vet inte hur mycket jag får koppa av det här, av den här predikan, men det här har Gud lagt på mitt hjärta nu då. Och ni kommer nog att förstå varför. Jag tror det är ganska profetiskt, ni som lyssnar nu. Guds hemlighet, Kristus, 1 Korinthierbrevet 2:9. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte har hört och människohjärtat aldrig har kunnat ana vad Gud redan har förberett innan tidens början för var och en som älskar honom. Älskar agape, underordnar sig, lyder. Ty för oss, det som lyder alltså, har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupet i Gud. Vem vet, där står det ej, då det betyder upplevt vad som finns i människan utan människans egen ande. Så vet ej då heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, jag hoppar över lite där då. Utan vi har fått en ande som är från Gud för att vi ska, ej, då står det där igen, uppleva och förstå genom vår nya helgedom som vi har fått i vår ande, som Gud upplyser genom sin ande, vad som finns i Gud och vad som är berett steg för steg. Vet du vad som finns berett? Jo, det finns tuktan beredd. Faderns tuktar, fadern tuktar den son han älskar, står det på flera ställen. För att föra in oss i ljus och det goda och i vidan. Va? Jag får hoppa lite här då. Jag lägger ut det här i text sen. Men jag har fått en kraftig profetisk varning att ropa ut här idag. Det gäller hela kristenheten, så det är bäst ni lyssnar nu. Och det gäller även mig. Man ska först och främst peka på sig själv. Här talar vi nu till en församling i Korint som har fått ett brev om två vägar egentligen. En själisk väg och sen en andlig väg. Och de säger att det andliga kan ni aldrig förstå, för det måste urskiljas på ett andligt sätt. Och gör man inte det och är blind, då kommer man att förkasta hörnstenen och så kommer man att bygga på mänsklig visdom. Och säga herre, herre den dagen. Ni vet. Den världsligt själiska människan kan alltså aldrig få information och ledning av Guds ande. För anden uppenbarar sig bara i en på nyttfödd människas ande. Det enda sättet du kan få uppleva rättfärdighet, frid och glädje och kraft också i den heliga ande. Du blir alltså där Guds nya helgedom. Där anden kan möta oss och ge oss ett nytt sinne och öppna våras hjärtas ögon så vi kan lära känna vem Gud är. Det är ju det hela Bibeln handlar om. Lära känna Gud. Och inte nog med det, du kommer att få reda på allt som finns i dig själv också. Ibland är inte det så roligt, men varje gång Gud kommer med sitt ljus är han aldrig dömande, ska du komma ihåg. Utan han i kärlek tillrättavisar oss. Alltid. Då ska vi se. Han börjar alltså avtäcka sina hemligheter. Och då är det så här att anden, står det, hämtar ifrån det som tillhör Jesus. Och så uppenbarar han det för oss. Skänker ljus. Då. Och det du får uppleva där, det fördömer oss aldrig, utan Herren är fullkomlig kärlek. Men vi har ett problem då. Och det är vår gamla människa. Den här, ni vet, som dyker upp ibland och ställer till att vi talar fel och vi gör fel och vi blir arga och allt det här. Det är vår gamla människa. Den måste försvagas. För den står i vägen för det här. Det är därför Gud måste tukta oss. Och det gör han i kärlek. Och det står att fullkomlig andlig kärlek, står det, den driver ut fruktan. Och fruktan är ju ett hebreiskt namn på Hagar, slaveri, va? Falska barn och Hagar och egyptisk visdom, allt det här. Fruktan och fördömelse kan upplevas väldigt obehagligt när Satan sätter igång sina attacker. I början av mitt kristna liv kom han, när man inte var så stark, då kom han fullt med full kraft med det här. Och det har ett samband mellan din själ och ditt samvete. Det är därför det står i Hebreerbrevet 4 att Guds ord är levande och verksamt, och det måste tränga där rakt igenom oss så att du kan avskilja vad som är ljus och mörker. När djävulen attackerar dig kommer han förklädd som Gud. Det ska du komma ihåg. För att du kommer att tro det är Gud som fördömer dig. Fast det är han. Och när vi växer upp och mognar, då lär vi känna att Gud är fullkomlig kärlek och enbart ljus. Och när ljuset växer, så växer också vår urskiljning att kunna bedöma de här två sakerna. Men av erfarenhet kan jag nog säga att ju mer du växer och mognar, ju listigare kommer attackerna från mörkret att bli också. Det är helt klart. Han kommer på andra sätt. När djävulen testade Jesus ville han att han skulle göra sten till bröd. Nu tror inte jag det är så här enkelt att det var gör ett mirakel nu. Utan det är så här, tror jag. Jag tror att den här attacken är mycket listigare än vad vi tror. För den går vi ofta själva på, nämligen att sten står för människotankar och bröd står här då för att göra Guds vilja. Jesus svarar med skriftens uppenbarelse just för den stund som man var utsatt för. Det är nämligen rema på grekiska. Alltså Guds ljus över ett bibelställe exakt när du behöver det. Andens värde rema står det där. Det är vad Gud säger nu. Det står i Efesierbrevet 6 om rustningen också. Låt giva er andens svärd som är rema. Och andemeningen ska jag ta om med det här. Jesus applicerar alltså skriften rakt mot den listiga attacken. Han vet direkt att Satan vill att han ska välja att agera med sin själ först och förese sitt eget behov. Det är ju inte agape, va? Nej. Guds son kom för att helt och hållet i varje svår situation helt lita på Guds ledning och omsorg. Det står skrivet att människans andliga liv handlar först och främst inte om att starta agera med själen, utan det börjar i anden. Och det var det Gud ville från början i Eden egentligen, att människan skulle göra. Men det vart ju fel, som ni vet. Att leva av Guds mun, det är att leva av Guds levande ord eller andedräkt. Adam föll för frestelsen och fick sitt hjärta fullt av sten, skulle man kunna säga. Den andra Adam, Jesus Kristus, han var helt övertygad om att han som kallade honom att utföra sin vilja på jorden, han skulle också helt komma i rätt tid. Därför gavs lagen skriven på stentavlor i en öken. Bara därför att synden skulle bli så mycket tydligare vad synd egentligen är. För jag tror vi inte förstår det riktigt. Vi kommer att förstå det efter den här lektionen idag. Ska vi se vad synd är. Vi tror det är mycket annat, men synd är jättemycket egentligen. Därefter kommer Jesus och uppfyller allting och erbjuder oss att födas på nytt genom sitt liv, levande ord, och byta ut stenhjärtat mot ett levande hjärta som börjar att drivas av anden först. Det är nya förbundet, va? Så länge vi startar med själen och förståndet först är det absolut ingen skillnad på en jude och en lagisk kristen. Lär dig den. Det är samma sak. Det är det gamla. Innan du drivs av anden är du i det gamla. Det var judarna också. Förhänget är fortfarande kvar, va? Då fungerar Bibeln vi har här i vår hand precis som Gamla testamentet gjorde. Eller hur? För evangelium är uppenbarelsen om vem Jesus är i Gamla testamentet. Alltså evangeliet var inget nytt som landade på pingstdagen. Det är ju uppenbarelsen i hela Gamla testamentet som lyser på en enda person. Jesus Kristus, Guds son. Bokstaven vi läser är stendöd om inte anden gör den levande i vår ande. Och då är det faktiskt bara en person som du ska se om det är Guds ande bakom och ingen annan ande. Då ska du få se ett ansikte och det är Jesu Kristi ansikte. Uppenbarat genom den gamla testamentliga skrifterna. Missar du det har du kommit totalt fel. För det är det Guds vilja handlar om. Det är i Jesu ansikte. Guds avbild strålar som han var tänkt från början. Men nu börjar om igen i Jesus. Va? Han startar om. Du kommer att komma in i en underbar vila. Och du behöver inte ständigt jämföra ditt yttre. Sken och mäta värdet på det mot andras sken. Det här är synd. Ska du få se att det här är synd. Det är det, det är det som splittrar församlingarna. Nu börjar du byta ut det skenet och får hans sken istället. Och när hjärtats ögon öppnas helt och hållet genom en uppenbarelse av visdom och kunskap, då kommer vi förstå vad synd egentligen är. Jakobsbrevet säger att om du har en äkta tro och sett den uppståndne Jesus Kristus och hans härlighet och samtidigt gör skillnad på människor, då har du fått en gnostisk tro. Är du med? En gnostisk tro. Och jag vill trycka extra på det här, för jag har sett en dom komma och jag är livrädd för vad som kommer att hända snart. Guds ande kan omöjligt göra skillnad på och värdera människors yttre sken och värde. Det är det som är mänsklig visdom. Allting sånt är nämligen mörker, men det uppträder som ljus. Kom ihåg att mörker alltid uppträder som ljus. Kommer alltid att göra. Och detta kommer från lögnens fader. Lögn på grekiska är pseudo. Är det någon som vet vad det betyder? En kopia som är gjord så lika det äkta som det bara är möjligt. Jaha, det innebär ju att Satan kommer att ha en församling som ser ut som Guds. Yes! Exakt! Det är nämligen så här han oupptäckt krälar in och infiltrerar församlingarna idag. Vi har sett det här med egna ögon. Det ser väldigt andligt ut. Men det är mörker i alla fall. Han gör det på olika sätt. Men vad han är ute efter är att förblinda våra ögon så att vi inte längre kan skåda härligheter från Gud. Bort med predikanterna som predikar om korset och den smala vägen. In med dem som predikar om den breda vägen. Det är hans plan. Han infiltrerar församling efter församling efter församling. För att Gud visar mig. Ledarna är som hundar som inte kan skälla och ligger och sover. Och älskar egen vinning. Det sa Herren åt mig bara för någon vecka sedan. Vet vad som händer då? Då börjar Guds hus att rivas ner istället för att byggas upp. och förenas av Herren och byggas upp genom samma tro, samma ljus och samma ande. Vet du vad Paulus säger till församlingen Korinth? Den som river ner församlingen, honom ska jag förgöra. Det är tuffa ord. Man ska bevisa för er att församlingen i Korinth är väldigt illa ute. Väldigt illa ute. Öppnade hjärtats ögon, avslöjar och lyser upp mörkret och avslöjar kopian. Öppna hjärtats ögon, förenas i samma ljus och de ser bara ett enda värde. Herren Jesus Kristus som har köpt oss med sitt blod på kors. Det är när vi dör ner från och börjar använda själen först och istället drivas av andens uppenbarelse av Herrens härlighet som vi ständigt förnyas så att vi inte ger upp. Kom ihåg nu, Paulus, andra Korinthierbrevet 4:1, och då kommer ju kapitlet innan som handlar om Moses som satte täckelse för sitt ansikte. Det är precis vad Satan vill göra i församlingen. Som han gjorde där. Och då tappar vi kraften. Då börjar vi igen och jämföra sken. Vem har störst sken? Vem är mest andlig? Vem kan mest? Vem är rikast? Vem kan ge mest tionde? Sätt honom på första plats. Han får mer makt. För vi ska ju bli stora och influera. Och ta in och stampa ner och övervinna och allt vad det heter. Hallå, det kommer en dom snart, ska du få se. Detta är alltså mörker och synd, men uppträder som ljus. Tro inte för ett enda ögonblick att mörkret skulle bli påverkad av en andlig blinds högmodiga proklamationer eller deras så kallade andliga krigföring. Är du med? Högmod. Falskt ljus. Men vad är han rädd för? Nu ska jag tala om för dig vad djävulen är livrädd för. Han är livrädd att Guds visdom ska börja uppenbara sitt ljus mitt i en församling. När hjärtats ögon börjar öppnas på människor, då blir han rädd. Varför det då? Jo, för då avslöjas ju hans planer. När människor börjar få skåda Herrens härlighet genom det uppenbarade ordet från predikstolen, genom andefyllda predikanter, då öppnas ögonen och man får skåda Herrens härlighet. Och då sticker han ut genom dörren. Han förlorar sitt falska sken. För det blir ingenting värt när du får se skenet ifrån Jesu ansikte. Eller? Hans falska dragningskraft försvinner. Vi får förstå, han har bedragit våra ögon. Det som du tidigare kanske trodde var andlighet, det kommer genom Guds visdom bevisas genom Guds ord vara mörker som uppträder som ljus. Kommer snart att få se och tänka till lite när du ser på våra svenska tv-program vad som sänds och vad som sägs. Ordspråksboken 21 och 22. Nu ska vi prata andlig krigföring. Och det är de här orden som Paulus själv använder om andlig krigföring. Och då handlar det om att då får du inte ha något täckelse för ditt ansikte. Utan andlig krigföring utförs utan täckelse. Ansikte mot ansikte med Jesus Kristus. Är du med? Ja. Ordspråksboken 21 och 22. Nu läser jag lite parafrasöversättning med den hebreiska texten så att ni ska förstå vad jag pratar om. Ni vet vem den starke mannen är i Bibeln, va? Det är ju helt klart, det är ju djävulen. Ja, och han har ju intagit flera församlingar. Ja, det har han faktiskt. Åsatsboken 21 och 22. En enda vis man kan komma rakt in i den starkes stad. Vad står en stad för? Jo, det står för en församling. Så en stark man kan infiltrera en hel församling, va? Den starke. Ormen med andra ord. Och där kan han genom andens uppenbarelse i det skrivna ordet göra det levande för människor så deras ögon öppnas. För att bryta ner och avslöja och förklara varför deras kraft och visdom som de trodde var ljus är mörker. Gå in dit. Det är de här bibelorden Paulus använder när han säger att våra vapen är mäktiga inför Gud att bryta ner och riva ner. Och så här, det är Guds visdom han pratar om. Han hämtar det härifrån. Du vet att det är djävulen han strider emot. Eller ondskans andemakter i himlarymderna eller i mörkret. Ja, vad är då ormen ute efter? Jo, han är ute efter att byta ut visdomen som Gud vill ge och driva den ur församlingen. När det här kommer in, då kommer de som predikar Guds ord att få möta förföljelse. För det är alltid så. Motstånd och förföljelse med visdom. Han hatar visdom, han är livrädd. Jag var med om detta med tuktan i somras. När Gud la mig på sjukbädden totalt hjälplös. Och jag vaknade på morgonen och fick se den första strålen komma. Jag fick uppleva en övernaturlig händelse av Gud i realtid. Jag fick se bakåt och såg att hela mitt liv hade Guds hand haft sint var med hela tiden. I ett enda ögonblick fick jag se. Från min födelse ända till den stunden. Och jag är ju ganska tuktad, ni vet, sjukdomar, ont i knät och överallt. Han visar, Janne, det är jag som har tillåtit denna tuktan. Då kan man ju bara tacka Gud. Vad kan man göra annars? Tack Jesus. Tack för tuktan. Förakta inte Herrens tuktan, står det. Så när jag var ute och gick en dag, då tyckte jag hörde, det är en bibeltext som säger praise the Lord in the midst of the fires. Det är ju mitt i prövningarna. Prisa Gud i mitten av dina prövningar. För det står att tro inte att det är något förundligt som kommer att hända er nu när ni drabbas av detta. För snart kommer domen över Guds hus och den, jag vill helst stå på den rätta sidan. Jag vill helst ha mina ögon öppnade så han får göra vad han vill, bara jag är med. Ja, vart vi är? Ja, vi är där, ja. Jag fick se bakåt och såg Guds mäktiga hand genom yttre omständigheter samverkat allting just för att lägga mig här och få uppleva honom. Just denna stund. Rema, va? Eller visdom. För det betyder ju att lägga samman allting till en enda bild. Ja. Jag har aldrig varit med om en sån upplevelse som jag hade där. Aldrig. Men nu vet jag vad han menar med att öppna hjärtats ögon så ni får en ande av uppenbarelse och kunskap om honom. För det var precis vad som hände. Han är densamma igår och idag och i all evighet och tänka att han bryr sig om små korn i universum som oss. Det är ju mig. Jag blev så överväldigad av denna upplevelse och så oerhört tacksam att jag grät för mina sjukdomar och för min alla prövningar. För jag kunde se, tänk vilken nådefull Gud. Att det var nåd till och med det. Det står ju där att Guds nåd uppfostrar oss till och så vidare, va? Titusbrevet. En del tror ju bara Guds nåd, det är ju halleluja och allt ska gå bra och så här. Men det är ju inte annat, en våldsam tuktan. Vilken otrolig trygghet, för jag tänkte på framtiden. Har han varit med där, så vände jag mig om och tittade framåt. Halleluja, vilken trofast Gud. Vilken trofast Gud. Då är du med framåt också. Givetvis. Han har kontroll på omständigheterna i världen. Och han sa ju till Abraham så här, det var hans vilja. Herren ville bli hans stora belöning och hans stora värde. Härlighet, va? Jesus har redan betalat priset för vår räkning med sitt blod. Han ska bevara oss genom tron och vara vår försvarare ända till förlossningens stora dag. Det kommer nämligen en räkenskap. Då blir din och min själ helt återlöst. Helt återlöst. Jag läste, det kommer en sluträkning med andra ord. Jag läste Lukas 21 och jag studerar ju mycket grekiska och hebreiska. Genom datorn är det ganska lätt att göra det. Och då såg jag ett ord där som jag höll på att smälla av, för aldrig sett det förut. Men jag såg Lukas 21, 28. Jag läste en parafras, alltså jag översätter direkt ifrån en egen översättning. Ni får kolla det här om ni vill. Då står det så här. När ni ser och förstår alla dessa saker som jag har talat om, ändens tid, va? Och allt det här, Jerusalems förstörelse och allt det här. Då står det archomai. Arche betyder ju från början. Arche är det första, från början. Så jag börjar slå upp det här ordet. Då står det så här. Då tar vi allt ihop och börjar om från början igen. År 70 kommer att uppfyllas en gång till. Alltså, eller hur? För många tror ju att då slutar det. Ja, det gjorde det, men det kommer att upprepas. Exakt, då börjar jag fatta. Och då ska det fullbordas. Då ska ni öppna ögonen och börja sträcka på er. Och då trodde jag det var vårt huvud vi skulle upphöja. Men det står kefale på grekiska. Det betyder huvudet. Vem är huvudet över församlingen? Jesus den uppståndne. Det är honom vi ska upphöja. Hur gör vi det då? Sitt tyst som en mus och gör ingenting. Nej. Lovad och prisad och bekänna. Ja. Jag har varit lite skakig när jag faktiskt läste det här. Upphöja ert huvud. Kefale, den uppståndne Herren. För då kommer er fulla sluträkning för era själar att närma sig. Och jag ska berätta för er en profetisk dröm som bekräftar det snart. Jag slog upp ordet i ett lexikon och det är solklart när du slår upp ordet att du kan översätta det som jag gjorde nu. På engelska i ett lexikon så står det så här. Ungefär att betyder det. I think we need to rehearse the first scenes again. Alltså, repetera det jag redan har sagt. Det kommer att hända en gång till. Och det är ganska vanligt när det gäller profetiska skrifter. Judas brev tror jag är en dubbel också. Det är intressant att läsa Judas brev. Tänk att det är dubbelt. Lägg till märk. Och ännu tydligare blir det i versen efter. Där står det om fikonträdet. Ni vet att det är Israel, va? År 70 kapades ju fikonträdet. Judarna spreds ut över hela världen. Templet förstördes. Folket fördes bort i fångenskap till 1948. Då står fikonträdet igen. Och nu ska du alltså börja titta efter tidstecken igen då, sa Jesus. Eller hur? Nu tror jag de som har skämtat om de här blodmånarna kommer att få skrattet i halsen. Håna på ni och missa vad Jesus säger. Eller också ödmjuka ner och lyssnar. För det stod att då börjar vi om igen. Så från och med fikonträdet står där. Då ska vi börja titta efter tecken i solen, månen och stjärnorna. Det stämmer exakt med vad som har hänt, vänner. År 70. 70 som Jesus föresåg år 30, 40 år innan det hände, kommer att återupprepas igen. I såna fall måste ju början på återstarten bli Israel som nation. Det finns inte en möjlighet att Jesus kan mena något annat när du läser det här. Eller hur? Nej. Lukas 21, 29. För det är därifrån han säger, då börjar vi om igen. Ja, Israel börjar om igen. Genom ett under. Det här har med blodmånarna att göra som kallas tetrader. Och det är så märkligt. För att vi kan inte bara förringa dem. För det är såna under så att det är en chans på, jag vet inte hur många miljarder, att det ska inträffa. Men i första Mosebok så står det att Gud har satt dem där uppe på himlen för att visa bestämda tider för att möta sitt folk. Ja, han ska snart möta oss, va? På skyn. Blodmånarna på högtiderna i Israel stämmer exakt med vad Jesus sa kommer att ske då, om du återupprättar det här då. 48. Israel nation följs upp av fyra blodröda månar på påsk, lövögdagstiden 1949-1950. Det här är så jätteovanligt. Det är jätteovanligt. Det heter tetrader. Vad händer sen då? Ja, just det. Jerusalem intas 6 juni, va? 67. Vad tror du händer 67-68? Det dyker upp fyra blodröda månader i rad igen på Israels högtider, påsk och lövögdagstid. Hur stor chans tror du detta skulle vara, bara det här? Det går inte ens att räkna liksom. Så ovanligt är det. Men det händer en gång till. Och då ska ni komma ihåg att i Romarbrevet, eller i Hebreerbrevet, är det står att Abraham blev lovad, och står det Eretz Israel. Ja, det är landet Israel. Men det betyder också jorden. Och därför står det i texten att Abrahams säd är lovad hela världen. Hela jorden. Och då har du i den sista månaden här då. Nu kommer vändningen när du kommer att få se alla folk samlas i en enda plan. Den heter Agenda 2030, eller den kallas också för The Great Reset. Här har du bevis att när du ser alla andra träd blommar upp. Det är ju hedningar, va? Det är ju motståndare till förbundet. Då ska ni veta att sommaren är nära. Ja, slutet. Ja, vad händer då? Agenda 2030 invigs september 2015. Påven står och talar inför FN. Vad händer då på skyn? Sista gången i världshistorien, vad jag vet, dyker upp. Sen har Gud talat färdigt. Sen borde vi begripa resten när ni har lyssnat nu. Sen kan ni gärna fortsätta och skratta åt de här månaderna om ni har lust. Men då tror jag att ni föraktar och skrattar åt Guds ord själva. Ja. 2014-2015 dyker fyra blodmånar upp igen. Vet du hur de slutar? Det slutar med något så fullständigt makalöst som en superblodmåne just på den dagen när Agenda 2030 startar. Kan Gud tala högre? Sen har ni ju läst nyheter vad som händer, va? Ser ni inte hur lagarna ändras? Israel pressas. Och det nu börjar det. Och vad sa Jesus vi ska göra när vi ser det här? Ja, då ska vi ju sträcka på oss, öppna våra ögon och upphöja församlingens huvud. Eller hur? Vi ska inte göra mycket annat än att lyda, va? Älska honom och lyda honom. Sen gör ju han resten i vår andliga leder och så här. Han förnyar, Han ger kraft, så det behöver du inte ett dugg oroa för. Och blir det för tungt, då ger han bara ny nåd och ännu mer kraft. Så vi är lovade det. En startsignal på det stora upproret är på gång. Det kommer att leda fram till Jesu tillkommelse. Jesus säger alltså att det som skedde år 70 kommer att återupprepas från början igen. Och då är det märkliga. Jag studerar vad som hände år 70. Flera samstämmiga rapporter säger följande. Församlingarna tog Jesu ord på allvar, de som bodde i Jerusalem, och stack cirka 3,5 år till 4 år innan till Petra och kom undan. Och det är förunderligt, skriver de, men det fanns inte en enda kristen kvar i staden när det var verkligen massaken startade. Massaker var det. General Gallus belägrade Jerusalem år 66. Då stack de. De hade lyssnat på vad Jesus hade sagt. Och Petra, va? Det är ju en klippa. Och det motsvarar ju en annan klippa. Eller hur? Som heter Messias då. Den levande Gudens son som är en uppståndne klippan. Eller hur? Huvudet för församlingen. Att upphöja huvudet är alltså att vakna upp inför tidens tecken, ställa sig stadigt fast i tron på det sanna, märk väl, sanna evangeliet. För det är nu djävulen kommer att skicka in hur mycket falska profeter och under och tecken som det bara är möjligt. Inta församling efter församling efter församling. Romarbrevet 10:9, den kända frälsningsbekännelsen. Men det betyder ju mycket mer än så, utan det står i pågående form. Vi säger det ju här bara en gång, men det står faktiskt i pågående form. Om du därför med din mun bekänner homologos enligt läran, Jesu lära, apostlarnas lära, apostlarnas grund, att Jesus är Herren, J-H-W-H. För han sa till fariserna: om ni inte tror att jag är den jag är, då kommer ni att dö i era synder. Här har du alltså förbundets herre som själv i skriften lovade att komma ner och frälsa sitt folk. Det här är fantastiskt. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man. Och det är inte din egen tro, utan den tro som du har fått av Gud. Det är därför det ofta står på grekiska Jesu Kristi tro. Vi äger inte ens tron, fast en del tror de gör det. Det är inte ens vår egen tro. Det är hans tro som du får av nåd. Det är inte något du kan springa omkring och använda och bryta och lösa och stampa och allt vad det här är. Det är ett falskt evangelium. Då blir du inte frälst. Ty med hjärtat tror du, och inemot centrum av betyder ordet där, och blir rättfärdig, frikänd i en rättegång inför tronen. Han känner oss väl alltså. Om en munnen predikar du enligt den sanna läran, en gång given från Jesus till apostlarna, till församlingen. Ingen annan lära. Det är det betyder det. Och då blir du frälst, för att skriften säger att ingen som tror på honom pågående form ska inte komma på skam. Missa sitt mål. Få inte få sin räkning betald vid sluträkningen när han står med blocket. Varför det då? Ja, för vi har inte upphöjt vårt huvud. Vi har upphöjt ett annat huvud. Vår egen kraft, vår egen styrka. Det brukar i Bibeln var en bild på ett hästhuvud faktiskt. Eller hästarnas kraft. Den som skäms för mig visar förakt för mig. Och mina ord, mitt lära och mitt evangelium. Väldigt konstigt att man väljer ett annat evangelium. Ja, det är inte så konstigt, va? Vad läste vi i början? Det gjorde man ju Korint. För man tyckte det var rena dårskapen att behöva bli tuktad och dö ner från sig själv. Det var mycket bättre att göra det själv och i sin egen kraft. Ja, det är ju därför Satan gör en kopia av Guds församling. I sin egen kraft med sitt yttre sken ledd av skyhöga apostlar och profeter. Det ser vi nu. Ske framför våra ögon. Jag vill varna er för vad som kommer. De är på väg över alla som upphöjer sitt eget huvud. Och jagar sitt eget sken. Och formar Guds ord för att göra egen vinning på det. Du formar inte Guds ord och tar emot det bara. Judas brev 1 och 4. Hos er har krypit in som en orm vissa personer som det för länge sedan är nedskrivet att de skulle drabbas av en dom. Det är ju Guds hus vi pratar om. Gudlösa skall de vrida evangeliet så att det passar deras tankar om framgång. Guds rike handlar om alltså. Har ni hört att allt handlar om Guds rike idag? Väldigt konstigt. Jo, för det är de som har format det så. Att det ska vara så för att de ska lura in så många som möjligt i fällan. Förstår ni? De förvanskar Guds nåd till ett försvar i liv hur man vill. Och de förnekar. Där står det arneomai som är precis motsatsen till homologos. De vanhedrar sitt huvud, med andra ord. Jesus. Vår ende härskare och herre Jesus Kristus. Jag har haft två riktigt allvarliga drömmar de senaste tiden. Och varningar. Båda handlar om den utveckling vi ser nu med ett evangelium som gör oss till kungar och därmed i praktiken avsätter vi honom som kung och huvud över våra liv. Det här är riktigt allvarligt, vänner. Låt mig berätta den ena av dem så då kanske du som lyssnar på internet just nu kan börja varna och prata med dina vänner och dra dig undan alla dessa gnostiska sammanhang med upphöjda nya apostlar och profeter som säger sig vara en ny grund. Fast det finns ingen annan grund lagd än Jesus. De här hemliga gnostiska apostlarna och profeterna, de håller på i åratal att samlas i hemlighet och i mörkret. Jag har redan sett det i syner, förstår du? Och där har de planer på hur man ska inta församlingarna. Men du vet, Gud, han hör varenda viskning. Du kan inte tro, de tror man kan gömma sig för Gud. Han hör varenda ord innan du ens är på din tunga, så vet han. Jag såg i anden ett knivskarpt svärd som var beställt ifrån begynnelsen av tiden kapa massor av hästhuvuden med ett enda knivskarpt hugg rätt över. Och det stod namn på varenda ett. Han vet exakt vilka som vanhedrar Herren. Han vet. Det var det jag läste om i Judas brev. Det står faktiskt exakt som mindre om du vill ha bekräftelse. Det kommer totalt blixtsnabbt och totalt oväntat kommer det att komma. En dröm som jag ska berätta till här då. Jag var ute och gick och så plötsligt stannade jag till och kommer fram till en enormt stor blänkande raket. Ser ut som en raket, jättestort. Och där uppe på toppen ser det ut som ett huvud, om du tänker en kapsel. Det har ju bildspråk. Och det är precis som att längst där uppe då så finns det här. Och helt plötsligt tittar jag ner på mina fötter. Och då har mina skor försvunna. Och jag tittar noga på min högra tå. Jag fattar inte varför, men så var det. Plötsligt lyfts jag upp till huvudet. En dörr öppnas. Jag går in. Framför mig finns det en massa skor som är färdiggjorda för en massa fötter. Något är förberedd för den sista tidens församling, med andra ord. En röst talar direkt till mig och säger: din far, han har en så stor skuld så den kan han aldrig betala av. Vem tror ni han menar då? Han menar ju inte min farsa, det kan jag säga. Han menar Adam. Hela Adams släktet är en enda person inför honom. Och vad skulle han göra? Han skulle komma och slutföra sluträkningen av det blod han har utgjutit när vi såg de här tecknen. Du vet, jag är rädd så jag skakar när jag fick uppleva det. Och vad innebär det när han sa? Det blir med bara. Min förlossare lever, sa Job. Förlossare, hebreiska, gaal eller goel. Det betyder den som betalar en utfattig släktingsskuld som inte klarar det själv. Och inte nog med det, han står nämnd som en hämnare över alla gärningar som någon har gjort mot den personen också. Och han ska personligen se till att du kommer in i den kallelse och i det löften som Gud har givit dig. Det är goel. Har han makt att göra det, hur den ser ut? Jajamän. Det spelar ingen roll vilken häst som står i vägen. De kommer att flytta på sig. Halleluja. Han sa att här finns det ju skor som är gjorda för dina fötter. Jag har hittat ett par mokasiner, de passar perfekt. Perfekt passform. Men plötsligt hörde jag en viskande stämma som sa, det här var ett härligt löfte. Din far ska få följa med här. Min far har jag bett för sen jag var frälst. Han börjar bli gammal och sjuk. Och jag blir så glad att få höra det från tronen. Att min far ska bli frälst. Det är väl helt underbart. Gud ljuger aldrig. Jag upplevde att Elvor höll på och gjorde i ordning en massa platser. Och höll på där nere, en bit ner där. Och jag upplevde att nu görs församlingen färdig. Den ska färdigställas inför mötet i skyn. Och allting här inne var tvungen att ske enligt order från huvudet. Inget annat. Så alla som kommer in här måste lyda order från huvudet. Ja, då ska vi lyfta, sträcka oss och greppa tag i vårt huvud. Lyda. Kristi kropp görs i ordningen för slutet. Här inne rådde en total vila. Det var absolut inget stress. Och alla visste precis vad de skulle göra. De utförde det i exakt den ordningen som de var tillsagda. Så ska det vara i en församling. Rösten talade till mig igen. Men då talade han om Elvor och mig. Och han sa något som inte jag förstod då vad det innebar, men han sa: jag ger er försoningens ämbete. Sen tog drömmen slut och jag vaknade och undrade vad allt det här kunde betyda. Det första jag kom att tänka på var att Noas ark var försonad med försoning både på insidan och utsidan. Alla var alltså, det är ju alla bräder var lika mycket värda, står ni. Det är ingen skillnad på någon. Alltså, i Guds rike, va? Kommer ni ihåg vad synd var? Att göra skillnad på, va? Försoningens ämbete, det innebär ju för det första att predika evangeliet och förklara det jag nu har gjort, allt det här för er, till exempel. Vem som betalar vår skuld. Vad vi kan vara skyldiga till om vi inte lyder. Och vad synd innebär. Så egentligen står jag här och förklarar vad försoningens ämbete är. Jakobsbrevet varnar oss för att göra skillnad på människor. Det är synd, står det. Jaha, synd är alltså mörker som uppträder som ljus. Det är det egentligen vad synd är. Ja. Mina bröder, ni kan inte ha en tro på Herre Jesus Kristus, den förhärligande, fått en tro av honom. Och på samma gång göra skillnad på människor. Nej, då har du en annan tro. Då har du den där tagna tron. Du vet, de här gnostiska apostlarna, de har tagit. En tagen tro. Som gör dem så stora. Och det finns en demonisk verksamhet. Som kommer att bekräfta deras planer. Och allt vad de säger med falska spådomsandar. Och med falsk demonisk kraft. Har ni fattat det nu? För det står att en själisk kan ju inte ta emot vad Guds ande ger. Vad är det här för krafter då? Jo, det ska jag tala om för dig. Det är djävulen, Satan och hans demoner som kommer att bedra. Det är därför det är dags att vakna. Öppna våra ögon och skaffa urskiljning så vi förstår skillnaden mellan ljus och mörker. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd. Och lagen överbevisar er att ni är överträdare. Och tro kommer från Herren som genom anden tar från det han äger och för in i din ande. Det är därför varenda gång när det har skett en kraftgärning eller en sak så här så kommer det spontant. Pang! Ja, du går inte omkring och vevar en massa kraft. Det kommer i exakt det ögonblick när Gud vill. Och det kan du inte göra ett smack åt. Nej. Vi äger alltså ingen tro. Men det tror gnosticismen att de gör. Nu ska ni lägga märke till en sak. Det är också dubbelt. Samma gnosticism som kom in i den första församlingen kommer också att avsluta den. Falska alltså. Samma falska församling som i första kommer att avsluta den i den sista tiden. Det är samma läror, exakt bara lite förklädda. Lite andligare ord och lite så här. Då ska vi läsa till Korint igen här då. Ska du få se. Första Korintierbrevet 4:7. Den här församlingen riskerar att förlora sin frälsning. Om du inte förstod det förut så ska du få göra det nu. Jag ska läsa grundtexten förut så ska du få se. Vad hade kommit in i församlingen i Korint? Ja, det var övermåttan höga apostlar, va? Känner ni igen? Ni känner igen övermåttan höga nya apostlar och profeter med mäktiga gåvor och manifestationer. Ja, det gör djävulen också, ska jag ta dem för. Står det så här: vad skiljer dig från andra? Säger Paulus. Vad äger du som du inte har fått? Eller fått låna, skulle man egentligen säga. Men om du har fått lånare, varför skryter du då? Ordet här betyder att skina av. Det är alltså av för att det kommer från djävulen. Det kommer från ormen i Eden, han heter Nahash, den skinande. De skiner av sig själva. Jaget. Ni har redan blivit mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar och det är utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, för då skulle vi kunna regera tillsammans med er. De hade upphöjt sig, va? Över huvudet till och med. Det sken som egentligen det sken av, vad var det? Ja, det var ett mörker som uppträdde som ljus. Ser ni hur listig djävulen är? Här var det andedöpta folk från början som höll på att bli totalt bedragna. För att de inte fick undervisning i Guds ord. Så att de växte upp till full urskiljning. Vad är det som händer i församlingarna idag? Kasta ut de gamla. De som verkligen vet vägen. Ersätt dem med nyfrälsta. Sätt in dem. Den plan bakom det hade ni väl förstått för länge sedan. Vet att ordet högmod på grekiska betyder att skina över. Inte undra på att Gud talade till oss om försoningens ämbete. För det betyder att likställa från skuld och ta bort det här skenet så att vi blir rätt. Det är ett arbete alltså i församlingen att ena och ställa alla på samma nivå. Både män, kvinnor, slava och fria i Kristus. Så kom inte och säg till mig att kvinnan inte får predika, profetera eller göra någonting. För då går du emot Guds ord. Här är alla lika. Här är alla ett. Här har alla samma möjligheter. För vi är ju inte den gamla skapelsen. Du är ju ny skapelse i Kristus. Du är ju inte kvinna så att säga. Utan du är ny. Alla är vi ett. I Kristus Jesus. Som du sa, man, kvinna, slav, fri eller vad den heter. Det är dags att vi börjar korrigera våra läror i församlingarna. Håller ni med? Ja, bra. Inför hans ansikte upprättas vi alla och får ett enda värde. Och det är inget som du äger. Du kan inte gärna berömma dig av hans grejer. Ni vet när ormarna bet folk i öknen. När de reste upp en kopparorm. Då står det på hebreiska att ormbettet betyder en som lånar ut, men som ger en skyhög ränta på lånet. Så när djävulen lånar ut sitt sken, då förstår du inte det finns det tilta under. De kommer att drabbas av ångest och superfördömelse. Ångest och superfördömelse kommer de att drabbas av. Det är därför det står att ångest det här ska komma på jorden. Andra Korinthierbrevet 5:12, vi vill ju inte på nytt rekommendera oss själva inför er. Det är de är utestängda. De hade stängt dörren för sanningen. De äkta apostlarna, deras lära. Och gnostikerna hade tagit över. Eller ska vi kalla dem för the word of faith? Då kanske ni förstår bättre vad det handlar om. Eller Bill Johnson. Då kanske ni också förstår ännu mer vad det handlar om. Som har flödat in. Överallt i församlingarna i Sverige och överallt i hela världen förresten. Det kommer av samma rot. Vilka som är frälsta eller inte bland dem, det har jag ingen rätt att bedöma. Men faran ser jag. Ja, jag ska dra ner lite här. Ja, om någon är Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Och det nya har kommit. Men i den här församlingen så kom gnostiska läran in och stoppar processen. så att de vänder tillbaka till det gamla igen. Det är precis vad Paulus säger. Allt det här kommer från Gud själv. Han har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Till Gud var det Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Det kommer han att göra en dag. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar. Det här ordet är stenskarpt. Förmaningen här är alltså en jättestark varning till församlingen. Genom oss. Och vi ber. Och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud, som betyder domaren. Gud betyder alltid domaren. De var på minuskontot. När Herren kommer och du står på minuskontot. Den som inte visste av någon synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd eller syndoffer. För att vi, lägg märke till, i honom, då måste du få en tro först. Annars kan du aldrig komma in i honom. Och där endast av den tron som Gud har skänkt dig kan du frikännas, rättfärdiggöras i en domstol som är inför tronen. Och nu vet han att han ska komma hit också och ha den domstolen. Käre Jesus Gud, ge oss nåd för bara. Ja, Paulus är inför Guds ansikte. Denna ödmjuke man, får jag lov att säga. Han är inte som jag och vi kanske blir arga när vi ser det här eländet. Han är ödmjuk, han går inför Guds ansikte i bön. Han vet att han måste göra det, för det är hans vapen, det sker inför Guds ansikte. Så det träder han in och bär församlingen. En sann tjänare som han är. Han gör det alltså inför Guds ansikte. För den sanna tron och nåden som skänkts från huvudet till församlingen gör aldrig skillnad på människor. Den utplånar det gamla. Vad var det gamla, va? Ja, det var ju, ska vi kalla det gamla här för Hagar, så förstår ni bättre. Hagar och Ismael, det är det gamla. Den naturliga människan kan också göra en församling så att säga, som ser ut som en vanlig. Och han skapar om oss till nya varelser, nya andliga barn, födda av vår moder ifrån himlen. Den nya Jerusalem, vårt hemland i himlen. Det ska alltså finnas två stycken grupper. De som är själiska, så ska det finnas de som är nyfödda barn i anden då, i slutet. Och i Galaterbrevet 4 förklarar Paulus att det är de som förföljer oss. Det är de själiska. De som inte förstår vad ljus och mörker är. Det ser ut som de har Guds ande. Och det kommer att komma väldiga manifestationer. Håll i er nu. Det kommer att komma så välja manifestationer som vi aldrig förut ens har sett, tror jag. Den läraren har alltså stoppat upp processen. Den har stannat av, den nya skapelsen i Kristus. För den ger ju enbart honom ära och sken. Eller hur? Allt som Gud har skapat. Han har ju skapat till honom själv och till hans ära. Det förhärligar alltså honom. Ingen annan. Inga namn. Paulus har nu sänt ett alltså det här är så, när du läser det här, då kommer man att skaka. Det står i grundtexten. Paulus har nu sänt ett meddelande, ett budskap direkt ifrån huvudet själv, som också är domaren över församlingen. Vad gör du om du skulle få ett sånt meddelande? Ja, du kan ju göra det på två sätt. Va? Du kan göra som de gjorde med Jesus. Man kan förakta hörnstenen och bygga själv. Vilket de har gjort nu. Eller också blir du livrädd och vänder om. Det finns ju inga andra vägar. Nej. Vad gör man? Ja. Det är en direkt varning från Gud själv till hela församlingen i Korint. Kom ihåg nu vad som hade kommit in. Kom ihåg nu vad som kommer in i församlingarna här. Gud visar mig att det är på vägen dom över Guds hus. Kommer en total delning. mellan de som tillhör honom och mellan de som upphöjer sig i sitt eget sken och i sin egen kraft och använder hans ord för vinningsskull. Jag vågar inte ens berätta den drömmen, för den var så fruktansvärd. De nya apostlarnas lära som inte ett dugg skillnad från dagens moderna gnostiska apostlar. Inte ett dugg. Han snarare nästan blir värre nu, som ni kanske har sett. De har fört dem utanför försoningsverket i Kristus, står det. De är alltså utanför Kristus. Det trodde inte jag man kunde vara, tänker du. Men det står i grundtexten här att de har kommit. De har kommit på skuldlistan. De har förlorat rättfärdigheten från Gud. De står nakna. Vad står de, Laodicea? Blind, ankansvärd, naken. Jag ska spotta ut er ur min mun. Vad hade de gjort? Samlat egen glans. Och sitt ego. I Jesu namn förstås. Eller hur? Guld och silver där är ju andliga skatter. Oftast. Men Gud sände Jesus för att i vårt ställe bära vår synd som syndoffer och återställa vår skuld. Men det finns villkor, säger Gud. Det trodde vi inte, att det finns villkor för att bli frälst. Det låter ju nästan som alla ska bli frälsta när man hör en del predika. Det står här klart och tydligt att det finns villkor, gränser som måste uppfyllas. Så ju mer ljus du har, desto större skyldighet har du att vandra innanför de gränserna Gud visar dig. Göra den tjänst som Gud visar dig. Predika det evangelium som han visar dig. Då ska vi se vad det är för villkor Gud ställer. En del tror ju liksom så här att när man har tagit emot Jesus och bekänt en gång, så kan man ju liksom leva hajsan och dajsan och göra vad man vill. Nej, du döps in i Kristus, eller till Kristus, i riktning mot. Och vi lämnar ju världen och följer Jesus, sjunger vi. Idag kastar de folk i åar och räknar nummer och skryter över antal de har döpt och församlingstillväxt. Alltså, är inte det ett eget sken eller? Man använder alltså människors nummer som triumfer som man kan upphöja sig med. Hur mycket har din församling ökat senaste veckan? Jag vet, min ökar, men vi döpte 60 förra veckan. Så. Ja, men vilket knep kör du med? Jo, jag säger precis så här. Ja, det finns så mycket böcker som helst om församlingstillväxt. Det är bara mörker alltihop. Det finns bara en väg till framgång i Guds rike. Den är på knäna och dö framför korset. Det finns ingen annan väg. Hitta någon om du kan. Någon annan väg. Som Bibeln beskriver. Det är det som är villkoret här. Du måste först böja dig ner. Bekänna hans namn enligt skriften. Om du gör det, vet Gud direkt här inne om du menar allvar eller om du bara står där och blarrar. Menar du allvar med det du säger, då ser han direkt. Han ger dig pang. Både tro, en del kan bli fyllda med helig ande direkt också. Det är lite olika med det. Men han ger dig sin tro. Den tillhör honom. Han ger dig sin nåd. Den tillhör honom. Inte för att du ska upphöja dig och få någon ära och glans. Jag är nyfrälst på Linnéhuset. Ingen kunskap om Gud. Fick göra jättestarka upplevelser i början. Då säger jag jättestarka upplevelser. För det behövde jag med det jag skulle få gå igenom. Då var vi i Västra Frölunda Pingst. Och jag började grunna på allt det här som Gud sa. Vadå? Och då reser sig Alf Lax, en evangelist då på den tiden. Han reser sig bakom. Men han började profetera. Och jag kände direkt hur anden bara... Mitt älskade barn! Du måste dö ner först ifrån dig själv innan jag kan använda dig. Och det tog ett tag innan jag fattade vad han menade. Det lät ju hemskt dö. Jag kunde ingenting om Bibeln. Det var för första veckan jag var frälst eller något. Ja, det handlar om att följa Jesus, så sköter han om resten. I Romarbrevet står det att varenda smal passage du passerar har Gud satt dig i förväg. Alla svåra saker du möter, både goda och onda, samverkar till att du ska dö ner från dig själv. Det är allt handlar om. Ja, punkt 1 var det va. Och så står det ace, tro ace, i riktning mot centrum av Kristus, kan man säga att det betyder på grekiska. Du ska ha en tro, så ska du vara inriktad på att komma in så nära Jesus som möjligt. Alltså. Men inte nog med det. När du har kommit in, då börjar kampen. Förbli där också. Åh herregud, vilken fördömelse jag åkte på. Vilken kamp jag hade efter jag hade döpt mig. Jag fattar inte liksom, jag trodde nu har ju Gud lämnat mig, för så här kan man ju inte må. Du vet, man hade inte så stor kunskap. Ja, man hade inte mognat i Kristus så att man lärde känna att djävulen uppträdde ju som Gud va? Och att han klagade. Det kommer en strid. Och så länge du kämpar i rätt riktning, är du med evangeliet, så står du på säker mark. Det står om manliga striden i Efesierbrevet 6. Det handlar om att bevara fältet. Alltså stå fast i den sanna tron och dras inte med i det här som kommer nu. Då kommer Herren, när han kommer tillbaka, att till fullo utplåna allt ditt gamla liv. Och du får en uppståndelsekropp. Och det heter på grekiska apollotrosis, ett fullt friköpande. Vi har fått en pant nu, ni vet, anden och en stämpel. Men när basunen ljuder den sjunde, va, då är tiden slut. Då kommer han. Och nu har vi ju sett tidstecken, nu börjar vi förstå vad Agenda 2030 och The Great Reset är början på. Och ni ser vartåt det går. Lagar förändras. Sakta men säkert kommer det vändas mot Israel. Och det kommer att vändas mot de sant troende. Halleluja. Låt oss lyfta upp vårt huvud och tacka honom för att vi är friköpta och kan stå här på fast mark idag och be för varandra, vänner. För det är en kamp utan dess like i andevärlden, upplever jag. Och kär Jesus, tack för att vi fick komma inför ditt ansikte idag. Och nu ber vi dig, kära Herre, att du ska bevara oss var och en i tron. Att du ska strida för oss, Jesus. Du vet att vi har inte en chans annars om inte du betäcker oss med ditt blod och din kraft. I Jesu namn. Amen.